go to Paul.
Håll upp händerna, Hucka.
Oh my God.
Hur kan du få slå den där på kanten, Alexander Gustafsson?
Välkomna till MMA-podden. Nu är det dags för Galaxens bästa MMA-sur. Vi börjar med att säga tack till alla er som stöttar oss på Patreon. Vi tackar så jättemycket för att ni vill hålla det här rymdskeppet fortfarande cirkulerandes i galaxen. Sen börjar vi också med att be om ursäkt för att det är så fladdrigt med dagarna just nu. Det ser dessvärre lite ut så just nu. Det har varit lite svårt för oss att få ihop tiderna som vi har gjort innan. Men det kommer att lösa sig, så kära vänner, håll ut. Exakt. Paul Elvaje här med
Sabba.
Nu tycker jag att vi hoppar direkt.
It's time!
Nu ska vi studera vad som har hänt på planeten Tellus senaste tiden.
Exakt.
Nej, vi hade ju en man från Norge som stack iväg till Vegas. Får ju se, en svensk man som åkte ifrån Norge, om vi ska vara riktigt korrekta. Vid namn Jack the Joker Hermansson. Han skulle först ha mött Darren Till. Sen blev det Kevin Holland. Och med typ 6 dagars varsel, tror jag det var, så blev det istället Marvin Vettori. Nu har vi sett fighten. Det var en 5-rondare, det var ett krig. De fick fight of the night bonus för en. Det var en oroväckande första rond för Jack. Uff, det var jobbigt att kommentera den här, kan jag säga. Det var tufft. Det var riktigt, riktigt tufft. Det är, när det är folk man bryr sig lite mer om och som man känner på något sätt, då blir det lite mer nervös.
Det blir mer känslor.
Exakt. Men vad var din tanke om matchen? Jag antar att du såg den dagen efter.
Alltså, jag var typ både lite sur och så här glad att det var bra underhållning. Men samtidigt så här, nej Jack, varför fightades du på det här sättet? Mm. Så jag var lite så här irriterad. Men samtidigt så bjöd han ju på en show och visade den här norsk-svenska kämparandan. Liksom det är... Han såg ut som en skidåkare konditionsmässigt här, liksom, och bara det här drivet. Men alltså, säger man, det är som alla andra har sagt, de bjöd på show, de fick 50 G's för det också. Men jag själv, som du säger, är lite mer emotionellt engagerad i just att man känner Jack och så här, ville att så här, nej, stå inte att tradas på det här sättet liksom. Fast det är underhållande, så ja, vill man ändå att han skulle fightats lite mer taktiskt och försöka jobba mer takedowns och liksom få in det. Men det är en fight och han är ju en fighter, så förr eller senare kommer han in i det här också liksom.
Verkligen, och Vettori är ju känd för att ha otroligt bra nedtagningsförsvar. Mm. Och alltså, det var nästan chockande att se, för att det hände inte mer än att Jack fick tag i benet.
Ja.
Det var så pass bra att Jack lyckades bara greppa benet. Alltså, vad var din analys av det där? För det var ju, jag vet just, inte vad Vettori gör. Alltså.
Nej, men det är att han är ju, alltså man såg bara kroppsligt på dem, så ser han ju ut och var nästan en viklas större. Liksom. Mm. Väldigt stark kille, bra höfter. Det jag saknade var lite mer att Jack skulle, hur säger vi, göra det till en tråkigare fight genom att clincha upp han mot burväggen och ligga där och jobba, trötta ut han mera. Nu vart det ju verkligen, jag ska gå på en double leg eller så står vi och boxas. Mm. Och det var det där sista momentet jag saknade, att jag tror att Jack skulle kunna ha saktat ner tempot i matchen, tröttat ut honom, legat liksom och pressat upp honom mot väggen och på det sättet kanske vinna någon rond. Men det blev en show och Jack vart ju också, fick man höra sen, att det där okbenet gick ju i första ronden. Mm. Och det tror jag också kan, fast ändå inte, då hade han ju inte bara stått och tradat. Men jag tror att det blev lite så här, hur säger vi, mätning här då. De mätte sin stolthet och sin pride mot varandra här verkligen. Mm. Och Vettori gillar ju de här sorts matcherna liksom. Det är ju det här, det är hans sorts fight.
Ja.
Och det blev nog lite krångligt för Jack där med alla omställningar också, kan jag tänka mig. Och möta först en avig striker till sen möta en kille som han nog hade vunnit rätt så enkelt över, tror jag, mot Holland. Och sen nu möta Vettori som är inte en avig striker men en power striker på ett annat sätt. Och han kommer tillbaks. De imponerade ju på alla, så det är ingen liksom förlust mer än att det var jobbigt att kanske tappa den positionen i rankingen.
Mm. När du ändå säger rankingen, så hade jag tagit fram den och jag tänkte jag drar den direkt, så rullar vi vidare med lite mer diskussion om just den här matchen då. Förändringen då som har skett är detta. Darren Till hoppar upp till 4:e plats. Men det kommer vi prata om sen, för där är det till att prata om att gå upp till lätt tungvikt. Så Jack Hermansson låg på fjärde. Nu ligger istället Marvin Vittori på femte. Så Vittori hoppar inte före Darren Till, men han har däremot slagit sig in i plats fem, vilket betyder att Hermansson hoppar ner två hack från fyra till nummer sex. Så jag drar topp fem, topp sex då. Hermansson, Vittori, Darren Till fyra, Cannon är trea, Paolo Costa tvåa, Robert Whittaker etta, och så har vi då Israel Adesanya, the champ. Så, då, så ser det ut just nu i rankingen. Men när vi ändå inleder på lite slag och sånt här, så tycker jag det man fick en, jag fick en känsla många gånger när jag såg matchen, att när Vittori slår, det gör ont. Ja. Medan när Jack prickar, det är inte... Han har inte knockout-kraften på den nivån.
Nej.
Och alla har inte det.
Nej, alltså säger vi, Vittori har ju mer vikt i slagen. Man ser ju det liksom, det blir mera, säger vi, det är mer vikt i dem. Det väger mera, hans raka vänster liksom, det var tryck i den. Jack har snabbare slag, men de kanske inte gör lika mycket skada. Kanske mer volym på Jack, hårdare slag på Vittori, men de stilar mot varandra. Men jag tycker ändå att så här, jag har, hur säger vi, jag trodde inte Jack skulle välja att fightas på det här sättet, men han gjorde det, och jag tror att han kommer lära sig från det också och fatta att så här, jag kanske behöver jobba mer på det här, mer på det här, och att han liksom kan vara en viktig liten sån här, säger vi, check för honom här, och se, ska jag bli champ, jag måste förbättra det här då. Så att när jag väl klättrar upp igen, så har jag täppt i hål lite fler hål och har en större möjlighet att kunna vinna det där bältet.
Kan du detaljbryta ner lite vad du menar med det här då?
Jag tänker typ, som du säger, hans kombinationer, han, liksom, det var mycket arm kan man säga. Det var inte så mycket att höften är med och benen är med, att han får den här kraften, utan det var liksom tredje, fjärde slaget var nästan bara en liten sån här, säger vi, som en släp nästan. Och jag tror att då får han bara lite mer struktur i sin striking och jobbar på den lite mer, för grapplingen har han. Så tror jag att det kan bli jobbigt, och speciellt nu har han visat att han är tuff och håller tempo i 25 minuter liksom rakt framför dig. Och bryr sig inte så mycket. Luna hade bruten tå, brutet ansikte, och ändå liksom kliver fram och är villig att fighta. Så jag tror att det där är jobbigt. Och man såg ju på Marvin efter också, han sa ju det, han bara, den killen är sjuk liksom. Han bara kliver rakt fram, och det är ju hans energi. Jack är ju en väldigt hetsig människa i den aspekten, att han liksom är, säger vi, en hetsig energi i sig. Och jag tror att bara så här, får han finslipa skillsen lite bättre, få lite mer tryck i slagen och få jobba lite mer på strikingen, så tror jag det kan bli farligt. För att jag tycker också att han började rätt bra med sparkarna, men sen la han av med dem också. När han jobbade höger spark hela tiden mot southpaw, kängade på armarna, och man såg att det var någon spark där som Vittori också fick ont av. Jag tror det var första eller andra ronden där liksom, han så här, tog sig på armen. Så hade han fortsatt med det, så Jack, läk ihop, fortsätt jobba på det ståendet, och sen är det bara på hästen igen liksom, man säger. Så är det en farligare Jack vi får se.
Jag tror det är med, det som är obehagligt, det är exakt det du lyfter, det här hans, alltså så här, jag tror, nu ska jag dra en procentsats här, bara för att folk gillar det. Men 90% av de som fightas i UFC, de hade varit klara i första ronden.
Ja.
Efter det som hände där, den smällen som förmodligen då också bröt okbenet, det är det vi spekulerar i alla fall. Så tror jag att många där, det hade varit klart. Jag var ganska övertygad om att det här kommer brytas. Och det var nära, kändes det som. Det kändes som att, nu kommer jag tror det var Herb Dean som var in och dömde, eller om det var någon annan, sak samma. Det kändes som att då man tittade rätt noga, men precis då började Jack, han började ändra någonting, han började försvara sig bättre, och till slut kom han upp. Och jag var helt chockad själv, att okej, han klarar sig. Hur kommer det gå? Han måste bara rida ut första ronden. Och sen var det som du säger, Vittori själv, hans reaktion, just att det var svårt.
Det är klart, och jag tror så här, hade det här varit alltså några ronder till, ja, då är Jack en sån som till slut står som säger det, för att det verkar ju vara nollstopp på han liksom. Det går inte, och då blir tiden din värsta fiende.
Ja. Och han visade ju egentligen redan mot Thales Leites.
Ja.
Där pajade benet.
Precis.
Men den vände han ju till och med upp och vann, vilket är ju också en helt otrolig, precis, prestation som han gjorde där. Vi får väl se nu vad som händer med Jack då. Det är slipa på verktygslådan. Jag tycker ändå att Jack har en bra mental styrka i sig själv på något sätt. Jag gillar liksom bara hans förlust mot Cannonier, att han har visat idag att jag inte är bäst, och då har mer att slipa på. Jag tror att det är det här han får göra nu. Studera matchen, vad gick fel, lite det du lyfte, vad kan jag förbättra, Och jag tror att vi kommer få en Jack 2.0.
Definitivt. Jag tror att så här, alltså man såg hans inlägg därefter också när han hade skrivit att så här, ja, men målet är fortfarande detsamma. Det är bara att läka upp, fortsätta bli bättre. Och det är lite så hans, säger vi, så Jacks filosofi är, som du säger, att så här, en förlust, man vänder förlusten till någonting positivt. Okej, täpp igen hålen, jag har fått se nu vad det är fel, och hela tiden förbättras. Så nästa gång han möter Marvin är det en ny Jack som är där med en annan taktik och så här, okej. Men att han har hjärta och liksom pallar, kämpa och kriga sig igenom 25 minuters, säger vi, krigartempo, finns det ingen tvekan om att han gör.
Ja, det blir intressant att se.
Och sen får vi också inte för liksom ursäkter, men de har inte haft de bästa möjligheterna heller i Norge, utan frontline har varit stängt, så de har inte heller kunnat träna så pass som de brukar träna liksom, på samma sätt, utan gymmen har varit stängda, de har restriktioner, så det har blivit mycket utomhusträning, och det säger sig självt också liksom, han hade kanske inte de bästa förberedelserna inför den här matchen heller.
Nej. Jag tänkte nu på Vittori. Han kallade ut Boacinha.
Jag tycker att matchen ska bli bra.
Ja. Jag gillar det med.
De är identiska i kroppsbyggnad. Och det är bara att en är southpå, en ortodox, och båda gillar fightas på samma sätt, och det är kliva fram och skicka tunga kanoner på varandra, och jag tycker den matchen borde bli av 100%.
Vad tror du om vi spekulerar i en lite...
Alltså, det beror på vilken Boracina, hur pass mycket hans ego och självförtroende är drabbat av senaste matchen. Är det Boracina-matchen innan dess, så tror jag Boracina tar hem det. Men Vittori är lurig fighter liksom. Tänk att han är den enda som har en gått tiden ut mot Adesanya. Ja. Säger vi, jag tror att den matchen är, allt hänger på Boracina, vilken Boracina som kommer. Men jag tror att det kommer sluta med att någon blir knockad. Men jag tror att det kan bli väldigt underhållande fram tills dess. Mm. För de är byggda på samma sätt, och jag tror de nästan är identiska i längd och vikt. Och vi ser bicepsomfång. Och så det är två gym dudes. Låtsas att de är på gymmet här och bråkar om vem som ska vara på smittmaskinen. Och det blir vev helt plötsligt.
Istället för att lägga upp liksom, slå plattor video, så kommer du lägga upp bänkpressvideo och så pull-ups och knäböj och
spraytannade innan
Getting
matchen.
Getting ready to fight the Vittori.
Nej, men jag tror att det är en bra match att göra, och jag tror att UFC-folket borde vara lite taggade på den också faktiskt.
Ja, men då det lät så på post-fight-konferensen, så sa Dana det med att han bara gillar den matchen. Får se.
Man hört något från Boracina?
Nej, jag tror att Boracina är nog mer bara så här att han vill nog möta antingen Whittaker eller Adesanya. Okay. Det känns som att han är där. Jag kan väl tycka att han bör nog ta ett kliv tillbaka, för det såg inte bra ut alls. Sen kan han komma med hur mycket ursäkter han vill, men bevisa det då genom att spöja Marvin Vittori.
Och han femma nu, Mario, och Boracina var trea. Ja, det är en bra så här, säger vi. Få tillbaks, säger vi, bli varm i kläderna igen innan du börjar möta toppen.
Ja, men för att om vi gör nu en helt annan jämförelse, men vi tar till exempel Alexander Gustafsson mot John Jones 1. Det tog många år innan Alex fick möjligheten att möta Jones igen. Så jag kan känna att Paulo Costa tror...
Och då var det ändå alltså, så pass, säger vi, alltså matchen var ju ändå så pass nära också. Det var inte så här, och nu var det
sjukt. Det var en ensidig match. Exakt. Det var ju som att spela fotboll utan målvakt. Alltså precis. Det var ju nästan bara löjligt att se Paulo Costa där inne. Men jag tycker att han definitivt behöver göra en 2-3 vinster innan den ska vara en diskussion om att den här snubben ska fighta som titeln igen.
Absolut.
Det var väl egentligen bara det jag tänkte. Och därför då så är det roligare att se honom mot Marvin Italian Dream Vittori.
Är det ett vanligt namn, Marvin Italian? Jag tycker det är lite
Jag har tänkt på det också.
Ni får skriva ni Italians.
Jag har nog aldrig hört en som heter så. Men det kan, alltså, sen vet vi, det är ju många som sticker till USA och så gör de om sitt namn så.
Är han Italian eller är han American Italian?
Nej, jag tror att han är helt italienare.
Eller hur?
Ja, för att jag vill till och med minnas att han snackade mycket knackigare engelska för bara några fighters sen.
Ja.
Så men nu tror jag att han bor i USA. Jag tror att det är det som är grejen. Han började och då tror jag att han åkte över, pendlade fram och tillbaka. Men nu tror jag att han stannar permanent i USA och tränar. Nu kommer jag inte ihåg vilket, jag ska se om det står här förresten. Vilket team han representerar.
The Italian Dream.
Kings MMA, just det. Han kör med Cordeiro. Han är på Kings MMA. Så han är där
fighting
borta.
Out of Mezzo Corona, Trentino, Italy.
Nej, men han är från Italien. Han ser ju verkligen inte ut som en italienare. Klassisk italienare. Nej, men det är precis. Det sjuka, för det är inte helt ovanligt med blonda italienare.
Nej.
För jag vet själv att en vän till min familj som är italienare, han var tvärblond och såg mer svensk ut än man gjorde italienare. Och alla hans barn är blonda också. Sidospår. Yes. Här har vi en match som vi måste lyfta. Gabriel Benitez. Jag har pratat om den här killen och jag ser det. Ibland när han kliver in så är det bara så här, oj, oj, oj. Han är så otroligt bra. Och sen ibland kliver han in och så undrar man, fan, hur kunde han se så otroligt bra ut förra matchen. Men nu när han klev in mot Justin James så var han bara otroligt bra. Slår ut Justin James 4 minuter och 6 sekunder in i den första ronden. Man ser att allt han prickar med gör otroligt ont. Han hittade alla luckor på Justin James som inte hade någon form av svar på någonting av det Benitez skickade. Ja, det är lite så här Benitez ser ut varannan match. Jag håller verkligen tummarna för att Benitez ser ut så här i nästa match också. För då är han väldigt spännande för den här viktklassen.
Verkligen, och jag kollar hans record där. Det är verkligen så här, 2 förluster, 1 vinst. 2 förluster, 2 vinster. Så det är lite ojämnt, men vi får ju se hur det blir i nästa match liksom. Nu har han ju, ser vi, momentum. Förhoppningsvis får han en till vinst. Och så blir det show. Hela tiden.
För att det är verkligen det som är så lustigt med honom, är det att när han väl vinner så ser han så otroligt bra ut. Och sen så börjar man, hur kunde det se så otroligt bra ut i förra matchen? Jag vet inte vad det är som gör att han, jag vet inte, eller så möter han bara otroligt dåliga fighters ibland och ser ut som att han får en möjlighet att skina. Men som sagt, när han är bra, då ser ju allting ut att vara verkligen on point. Och sen är han riktigt, riktigt skarp ut. Vi måste lyfta den obehagliga knockouten. Jordan Levitt som slämmade med Matt Wyman.
Jag såg att de har klippt kontraktet också. Alltså, när jag bara såg att han, jag hade missat att han skulle gå match. Jag bara, det är ju han som liksom, alltså det är ju typ, hur länge sedan var han på UFC? Det var ju typ 10...
Matt Wyman, ja. Ja, alltså jag tror att han debuterade typ någon 15 år sedan. Jättetidiga Ultimate Fighter.
Och redan då
han
så...
Han hade ett uppehåll på 5 år vill jag lyfta. Sen kom han tillbaka.
Och att han blev signad fattar jag inte. Det är ju det som är liksom att de tog in han.
Jag tror bara att han har haft fight kvar på kontraktet. Det måste
så många år,
vara
det är så skevt.
Det måste vara något sånt.
Tänk dig, trots uppköpet, trots allt där, att de fortfarande... Och jag kommer ihåg att sista matchen jag såg med han i UFC, det är ju då han blir typ hoppknäd av han Ginger-killen. Vad heter han nu som...
Louis Peña, eller?
Nej.
Nej, just det. Den nya Carlisle, eller vad heter
han? Nej, det här var länge sedan. Det var alltså, back in the days. Så jag har ju bara minnen av han att han blivit liksom knockad.
Just det.
så blir han knockad igen här på en slam liksom. Och det är lite så här gubbe...
Tico Wad 4 gånger på 10 förluster, de andra 6 kommer via domslut.
Ja, jag ska hitta namnet på den här.
Men det stämmer, Luis Peña har han mött också. Det var därför det var han jag fick upp direkt. För det var hans så här. Han hade en paus mellan november 2014 till och med juni 2019. Han möter Luis Peña, blir släckt i rond 3.
Han Spencer möter... Fisher var det.
Ja,
den
nu
har satt sig
i
huvudet.
Yes.
Just han slänger sig runt honom typ och så hoppknär honom och sen bara så här.
Den var ju helt sjuk.
Den var helt sjuk. Den borde ni kolla upp. Spencer Fisher mot 2006.
Ja. Han har blivit släckt av Dennis, eller inte blivit släckt, förlorad mot Dennis. Men alltså tittar man, det är så här, han har liksom mött Mac Danzig 2 gånger. Nu säger folk, who the fuck is Mac Danzig? Mac Danzig var med, jag tror de var med i samma Ultimate Fighter-säsong. Mac Danzig var jättehypad. Han var vegan, det var på den tiden då det var ganska ovanligt med veganer också. Och Mac Danzig hade något speciellt självförtroende. Och när han tog sig till final, va? Men jag tror att han förlorade finalen.
Något sånt var det, men han var väldigt, vad säger man, karaktär. Speciell, verkligen. Ja. Jag kommer ihåg det i huset, han var karaktär och det var så här, alltså veganism fanns ju typ inte.
Nej.
Utan det var verkligen så här straight edge människor och sådana som var det. Och helt plötsligt kom han och sa, men ska du fightas och inte äta kött?
Han är 37 år gammal i alla fall. Matt Handsome Wineman. Jag tycker att han ser mycket, mycket äldre ut än vad han är. Han blev klippt efter det här, vill jag minnas också, va? Han blev av med sitt kontrakt. 3 förluster på rad och det här är ju knockout. Alltså, och det många medier har lyft det här också, att han borde nog inte ens ha varit där. Jag är redo att hålla med. Jag tror till och med att både jag och Mange lyfte lite det i kommenteringen, att det kanske är så att det här är hans sista gång, ja, och så vidare.
Och det är lite så här: universe make you know. Om, ja, det där, vi säger, ja, vi, det är lite den. Jag vet ju inte hur han mår efter det här.
Han blev liksom, det ganska länge.
Ja, jag tänker om han så här fick komplikationer, du vet, någon skada, det, men det var illa liksom. Senast jag kommer ihåg att någon blev knockad på slam i UFC, typ Tito Ortiz, när han slammar, vad är det, Ivan Tanner tror jag. På det sättet liksom. Men det är lite så, har du inte där att göra, så är det sånt här som kan ske. Och det glömmer ju folk bort.
Nu var det ju en speciell metod han använde sig av. Jag måste säga, för mig är det nog lite första gången jag ser det här, i alla fall i UFC. För att när han väl går in för slammen, så lägger han upp armen vid, mellan sin egen kropp och Matt Wymans käke, och hoppar ner, vilket gör ju att liksom, det finns inget studsutrymme för Matt Wymans huvud, och man ser hur hela sidan av skallen bara landar i canvasen. Det där är ju alltså som att få världens största skenben rakt i
nacken liksom,
i skallen. Så han blir togsläckt. Nu är frågan, är det här den nya lowkicken? Kommer folk börja göra det här hela tiden när de slammar folk?
Man vet inte. Alltså, det krävs ju en gång, och sen får ju folk inspiration, och så hamnar de i samma läge, så bara, varför inte? Speciellt sådana starka liksom power wrestlers som bara, okej, men har jag fångat det här, så bara slammar jag ner bådas vikt på ditt huvud. Och det är fortfarande, man får inte glömma att det är ingen matta de fightas på, utan det är en canvas med lite svikt. Och det gör ont ändå att bli droppad på den. Speciellt på det där sättet, när du säger att du förstör utrymmet för en liten studs. Så vi vet inte, vi får se. Det är alltid så här, någonting sånt, och så ändrar det sporten, så hör alla det igen. Nu ser man ju att alla försöker göra shoulder strikes efter Connors Cerrone-match liksom, så är de där. Vi såg det till och med på Superior, tror jag, Harila körde. Så det är så här, det är sådana saker, man ser att det funkar, någon har gjort det i fight, och sen så tar folk upp, snappar de upp allt.
För att jag tror det är det som är lite grejen just när vi är inne på Connors shoulder strikes, är att folk har ju skickat dem förr, men det är ingen som har gått in med så här dåliga intentioner med att verkligen skicka dem för att göra skada. Folk har använt dem för att irritera. Exakt. Man har stått och bumpat lite, med Connor verkligen hoppar in den här jäveln, och helt plötsligt börjar folk fatta, vänta, oj, kan du spräcka liksom ansiktet på folk genom det här? Ja. Då är det ju så vi ska köra.
Precis.
Det intressanta jag fick höra om Jordan Lovitt är att jag vill minnas att jag hörde att han är mormon.
Ah, får han fightas då? Det är...
Ja, alltså det var lite det jag kände, för det verkligen min tanke så här.
Det är för Jesus, för God.
Mormoner är ju otroligt snälla. Väldigt, alltid jätteglada. De har oftast ett stort leende på läpparna, och så vill de gärna ha 10 fruar också. Men det blir så här, det blir så kontraproduktivt på något sätt. Jag känner, fan, jävla glad liten kille, och sen livsfarlig när han kliver in i buren. Helt sjukt farlig. Så låt inte det där snälla leendet bedra. Helt plötsligt slängda på en canvas, och då ligger ni där och snarkar. En sista som jag vill lyfta från det här kortet. Jag pratade ju om Georgien och spanjoren Ilia Topuria.
Vilket avslut alltså.
Fightades i prelims, och wow. Alltså, hans händer var verkligen on point den dagen.
Verkligen.
Såg riktigt, riktigt bra ut.
Det var hans debut va också?
Nej, det var hans andra match.
Men alltså...
Och Damon Jackson har varit UFC tidigare och kom tillbaka nu. Så det var, jag tror att det var så här...
Jag såg bara, hur säger vi, alltså, highlight-klippet på den där matchen. Och vilket avslut alltså. Riktigt, säger vi. Alltså, den där kommer rulla ett par gånger. Fin kombination. Och med ett fint, vad säger vi... Så här, såg ut som han körde in armen i kroppen på honom, tog ut njuren och så här.
Nej, helt otroligt. Riktigt, riktigt bra prestation utav Ilia Topuria, så det ska bli spännande att se.
Absolut.
Vad han har att erbjuda i framtiden. Därin till lättvikt känner jag att vi ska prata lite om
lätt tungvikt,
förlåt.
Tänkte väl.
Innan vi hoppar vidare till kvällen, nästa helgsgala, eller helgensgala rättare sagt. Vad är dina tankar om det? För det kom ju väldigt spontant från till. Han är fortfarande kvar i mellanviktsrankingen. Han slängde bara ut
att man har ju hoppat runt lite. Jag tror att han blir, alltså vi säger, det kommer bli svårt tror jag ändå för han. Han har blivit knockad i, vad är det? Vart mötte Masvidal honom i?
Ja, det är ju väldigt vikt.
Ja, exakt. Och nu ska du gå upp två viktklasser till. där folk naturligt är större, slår. Och att vi får tänka till stil är ju att han har haft längd advantage och ser vi kroppshydde advantage i weltervikten. Och kanske varit en stor kille i mellanvikten, kanske naturlig mellanviktare. Helt plötsligt nu så kommer ju den skillen försvinna när folk har med massa. Liksom folk kommer gå in och väga 100 plus och lägga den massan på dig. Du kanske har snabbheten och avigheten som kan liksom alltid vara, säger vi, hans lilla S i armen, att han kan pricka folk, ha lite mer timing än dem. Men det kan också bli väldigt, väldigt jobbigt när du väl blir träffad eller väl blir nedtagen och har en kille som väger 20 pannor mer än vad du är van vid på dig, som armbågar i ansiktet liksom. Det tror det kommer göra stor skillnad. Så vi får ju se. Lägger han på sig en massa muskler eller gör han en sån här då han bara går upp i fett?
Ja.
Liksom dricker många pints på pubben eller kommer in. Men det är kul. Alltså, han är ju en underhållande fighter, men jag tror att det kommer bli svårt, för det är så pass stora killar liksom i den viktklassen. Och vi tänker vilka som UFC har i den viktklassen också. Så tror jag det kan bli svårt för hans haka att ta de smällarna liksom. Jag tänker typ Jiri och de här, det är inte roligt, va?
Nej, för jag tänkte jag ska lyfta här några som har tagit sig upp från mellanvikt. Och då har vi då Anthony Smith klev upp. Han fick en titelchans till slut. Thiago Santos klev upp. Han fick också en titelchans. Sen fanns det en till kille som testade sig på det här, och det är Eric Anders. Anledningen till att jag lyfter Eric Anders är dels det du har sagt. De är mer lika i fysik, de två. Anthony Smith och Thiago Santos är större än Darren Till. Och Eric Anders var uppe en gång och sen så klev han ganska snabbt ner igen. Jag tror nog lite att exakt allt det du har lyft är lite också anledningen till varför Eric Anders inte blev kvar. Det blir för tungt, det blir för svårt, det slås hårdare och då backar och speciellt, han en viktklass.
Speciellt det vi sa, att så här, alltså det är ju stilen. Vad har du för stil? Och speciellt Darrens stil är ju att kliva fram, göra sig stor, bredda ut axlarna, lite Conor-stil, och folk börjar backa. Det är jobbigt, och då börjar han pricka. Och är det så att plötsligt en större kille, då funkar inte det där. Då kommer den större killen bara kliva rakt igenom. Och då är det så här, oj, vad ska jag göra nu? Nu är jag tvåa hela tiden och får backa. Jag tror att allt beror på matchning. Matchar de honom mot någon som kanske är lite segare, slow starter, så blir det, kan det gå bra för han. Men mot toppen i lätta tungvikten så ser inte han vinna över någon där faktiskt.
Ja, men vi gör så här då. Här har vi topp 15. Jamahal Hill slogs in för att han mötte då, och Vincent Pro avslutar honom i rond 2. Han är nummer 15. Paul Craig, Jim Crute, som jag tror kommer kliva uppåt. Ryan Spann, 12. Magomed Ankalev, också en kille som är... bara där. Magomed mot Till.
Du förstår ju, det är så här...
Storleksskillnad.
Det är lite så här, de kommer... Alltså, han kommer kanske på matchdagen väga in, säg, max 95 kilo kan jag tänka mig till. Och så möter han folk som liksom väger in på 100 plus eller 100, och är naturligt i den vikten. Och är vana att äta en smäll i den viktklassen. Frågan är om Till är vana att äta en smäll i den viktklassen. Och bara såna här, liksom bara namnen då rabblat upp här, förutom första där, och så är ju väldigt fysiska människor.
Och då är vi bara på topp 15 till 11. Och precis du skulle säga med smäll, så tänkte jag återigen bara lyfta. Ja, vi vet ju hur det kändes när Masvidal prickade ordentligt. Och det är väldigt
vikt.
Vältervikt åt folk. Misha Sirkunov, 10. Johnny Walker, Nikita Krylov, Volkan Ozdemir, Anthony Smith. Det är nummer 16. Nu kliver vi in på topp 5. Över han du har nämnt. Jiří Procházka, Rakic, Dominic Reyes, Thiago Santos, Glover Teixeira och mästaren Jan Blachowicz.
Yes.
Där har vi det. Jag tror att det blir tufft. Jag kan se Adesanya gå igenom det här, för att jag anser att dels att Adesanya är bättre än Darren Till. Han har en helt annan fightingstil, och bygger Adesanya på sig muskler på kroppen. Plus verkligen, Adesanya fightades väldigt tungvikt när han var i thaiboxare, va?
Ja, i K1 och sånt. Så
han har varit där uppe. Sen skillnaden är att Till har ju gått nerifrån och verkligen jobbar sig uppåt.
Men det är, alltså, säger vi, det är skillnad. Det är stor skillnad på Adesanya och Till. Tills stil har ju blivit lite, säger vi, folk har börjat se igenom den. Den var lite revolutionerad eftersom han hade den där Conor Southpaw, öppna armar, hakan upp i luften liksom. Men det har funkat just för att han har varit större och liksom haft större kroppshydda, att folk har blivit, hur säger vi, intimiderade utav det och så här, åh nej vad jobbigt, nu kommer en stor man här med långa armar och hakan i luften, och så fort jag försöker slå så missar jag och så träffar han. Det kommer inte hända i den viktklassen. Jag tänker så här, är det någon som bara skjuter en double leg på honom, han hamnar underst mot buren, det blir nog rätt jobbigt att ha 100 kilo liksom grounden poundandes på dig. Och sen ska du gå upp och försöka få den här stilen att funka. Kanske inte. Nej, vi får se. Ja. Eller så går han in och chockar och vi får äta upp våra ord där. Och bara, oj, han blev champ.
Det är det vi får se.
Jag vill se han fightas. Det var ett tag sedan. Så vi vill se han fightas. Det är det viktigaste där.
Nej, men exakt. Det är det. I slutändan vill vi se mannen kliva in där och precis leverera. Nu på lördag, då har vi UFC 256. Jag tror att det blir med 20, om det är 26 dagar som både Davison Figueiredo och Brandon Moreno gör sig redo för match. Senaste numrerade galan, då var det Davison Figueiredo mot Alex Perez. Brandon Moreno var på det kortet också. Brandon tyckte att det var han som förtjänade titelmatchen. Yes! Nu har han fått den. Alltså, det här är den snabbaste vändningen. Jag tror den andra, den som var nummer två i titelmatch mätt nu, det var Matt Hughes. Jag tror att det var 56 dagar. Vad säger du om Davison Figueiredo som
han är beast. Så jag har ju bara hypat han och pratat bra om han i varenda avsnitt. Och han, det är hans era just nu och det är liksom hans tid. Och han verkar inte vara en sån som tänker för, hur säger vi, för strategiskt, vem ska jag möta, hur ska jag möta, utan han gillar fightas, han gillar visa vad han går för, vad han kan. Och det är därför man som champ tar en match här, tre veckor senare liksom, och så här verkligen skiter i. Och det är bara respekt. Jag tror att jag behöver inte ens säga vad jag tror. Det är Figueiredos match där, ser jag.
20 vinster Figueiredo, 9 via TKO, 8 via sub, 3 domslut. Han har en enda förlust på sitt record och det är ett domslut som inte gick hans väg. Yes. Vad gäller Brandon Moreno då? The Young Gun här. Han har 18 stycken vinster, 3 TKO-er, 10 sub, 5 domslut, har aldrig blivit avslutad. Han har 5 stycken domslut som inte har gått hans väg.
Men han har också inte mött Figueiredo.
Nej.
En liten rolig grej här, det är att ifall någon av de här skulle nu trilla ut, så är det ju en annan fighter som tränar, Manel Cape, som är Rizins champ, som de har signat över också. Så han håller på och tränar ifall, och precis som, vad heter han, från Bellator gjorde inför Khabib.
Ja, så det, tappade jag namnet bara för.
Ja, i alla fall, den där snubben. Nej, så de, och han känner jag. Och han är också en underhållande fighter. Och det vore kul om han fick chansen att visa upp sig. Jag tror inte att han vinner över Figueiredo, men det vore kul om folk fick upp ögonen för honom också. Liksom. Vi såg ju vad Jire gjorde när han kom in. Och det skulle nästan vara kul om Figueiredo inte klarar, det går den här matchen lite så han får champs ofta, så kan Manel gå in och spöa Brandon istället.
Ja, alltså jag tycker att det här är en ruskigt spännande match. Figueiredo har ju verkligen satt eld på den här viktklassen. Vi har fått en lyssnarfråga, jag vet inte från vem, men det är säkert från fler också, som frågar just Figueiredo mot Henry Cejudo. Vad tror du om den matchen?
Alltså, Cejudo är ju en kille som höjer sig verkligen och kommer med, hur säger vi, han har ju visat att han kan fightas och anpassa sig till fighten, men jag tror att Davison har, alltså det är en helt annan fighter där. Han är bara, alltså det är som att hitta en elak killer och bara såhär, vet du vad, det här är ditt uppdrag i livet, du ska inte göra någonting annat än att göra det här. Och man ser ju det, att det, han är liksom, han är på rätt plats, ser vi, alltså universum har satt han i ringen och att såhär, du ska fightas, det är det här du ska göra, och alla du möter, du har verkligen destroyed them. Och jag tror att han faktiskt skulle göra det riktigt, riktigt jobbigt för Cejudo här. Jag tror att, alltså, det som träffar ju kommer få ett avslut ganska fort.
Jag tror nog det är med. Jag tycker Figueiredo har en galen medvind och han ser läskig ut där inne, och sättet han har vunnit mot sina motståndare, bara det, han slaktar Benavides två
och
gånger
allt bra. Liksom så här, fötter, knän, händer, allt är, alltså träffar han korrekt och rätt så är det hejdå.
Ja.
Oavsett vart på kroppen han träffar så är det liksom pain.
Ja, jag tror väl också att det är Davison Figueiredo som tar den. Jag gillar däremot Brandon Moreno. Det är någonting med honom som jag har gillat honom ända sedan han var med i Ultimate Fighter, och när han åkte ut och sen fick sin chans, hur han sprang igenom Luis Molca. Mm. Men vi får se om det är tillräckligt. Jag misstänker ändå att det är Davison som tar hem en seger här på lördag. Tony Ferguson, El Cucuy, är tillbaka mot Dobranci, Charles Oliveira. Ja. Vilken match.
Ja, vilken fet match alltså.
Den här är ju riktigt tung. Vad börjar man ens i det här? Jag börjar med att dra Oliveiras stats då, vilket är ju nästan galet. 29 vinster, 8 TKO-er, 19 sub, 2 vinster kommer via domslut, vilket är helt galet. Han har bara 3
sub.
Ja. 8 förluster, 4 TKO, 3 stycken submission vinster. Men han har jättemycket vinster på rad. Jag ska försöka hinna räkna allt snabbt. 7 vinster. Hans senaste förlust var 2017, det var mot Paul Felder. Mm. Men vinsterna han har är David Tamer, Nick Lenz, Jared Gordon, Kevin Lee. Och jag vill minnas att exakt alla kommer också via avslut.
Ja.
Crazy time. Jag drar El Cucuy innan vi börjar bryta ner mer. Så har vi då Tony Ferguson, som drogs på sig sin första förlust på väldigt länge här nu, då han mötte Justin Gaethje. Blev väl stoppat i de senare ronderna. 25 vinster har han, 12 TKO-er, 8 sub, 5 vinster via domslut. Förlorat 4 matcher, 1 TKO, 1 sub och 2 domslut. Om vi börjar med den här frågeställningen egentligen då. Vi vet hur matchen mot Justin Gaethje gick. Mm. Han åkte på så mycket stryk, och de här sista slagen, när man ser att det gör så ont, han är svullen som en persika som har blivit slängd in i en vägg 15 gånger, skakar på huvudet, och man vet att det är mycket där inne som är trasigt just nu. Mm. En del av Fergusons själ, i min mening, landade nog kvar på den där canvasen och kommer nog alltid att ligga där. Vad tror du att Ferguson är? Hur mycket stryk kommer han kunna ta efter den matchen?
Alltså, när var den? Den var väl i juni?
Vänta, jag kan kolla. Det var ju den första matchen som gick efter ett längre uppehåll. Och det var ju precis då vi började kommentera igen, kommer jag ihåg. Och datumet var till och med 9 maj.
Maj, alltså det är ändå juni, juli. Ja, det är ett halvår lite mer liksom. Mm. Jag tror att han ändå har repat sig, alltså rent fysiskt från den här matchen. Men psykologiskt så vet jag aldrig om han kommer repa sig. Alltså Tony, det är svårt att sätta någonting på han. Han är ju sin egna person, egna karaktär, och tänker och gör lite som han vill alltid. Han har ju mött de bättre fightersna, om man tittar record för record här liksom. Oliveira har haft det svårt när han är underst mot någon som är stark och kan undvika hans submissionförsök, och typ som mot Felder liksom, han låg under och fick äta armbågar liksom hela tiden. Det blir jobbigt, vilket också Ferguson har som specialitet, det är armbågar. Så jag tror att, alltså, Ferguson är 35, Oliveira 31. Oliveira borde vara i sin prime nu. Han har varit länge i UFC och testats mot allt och alla i princip, lärt sig, blivit bättre, sett jättebra ut, och ståendet har ju skjutit upp en helt ny nivå liksom. Fergusons stående är ju fortfarande katastrof liksom. Det är ju kaos egentligen.
Han har förlitat
sig på att han är stryktålig och kan...
Och det är lite därför jag också lyfter det här med allt stryk han tog där. Hur många gånger kan en bil från frontal krocka med träd?
Ja, fast han är mexican, så det aldrig kan vara många gånger. Det är det jag menar. Här får vi se. Jag tror att Oliveira kommer definitivt ha tekniken stående, alltså övertaget. Men frågan är om inte Tony bara äter 1, 2, 3 knän huvudsparkar för att liksom komma fram och slänga en snurranbåge och kanske till och med lyckas på det sättet draina ut Oliveiras vilja att fightas. Att det är ju det Tony har lite, att så här, folk blir så här, alltså jag har träffat han med allt. Mm. Han är fortfarande i mitt face. Lite det här Jack-grejen liksom, så här, du är där hela tiden, det finns ingen stopp. Och Oliveira, vad jag har sett tidigare, har ju det där, när saker inte funkar så ser man att han blir lite uppgiven. Han tappar viljan att vara kvar där inne. Så jag tror att det här kommer avgöras i matchbilden i första ronden. Se vad som sker. Är Tony vild, så tror jag att Oliveira kan också pricka Tony, men Tony tar ju stryk. Han åt ju liksom, tänk på Justin gjorde man, och han blev aldrig knockad.
Nej, men det är där jag undrar, kan han kliva in och göra det igen? Däremot tror jag inte att Oliveira är den som levererar den mängden stryk. Det är ju någonting man verkligen måste lägga till här också, i min den här lilla oron för Tony Ferguson.
Oh. Men det är fint. Det är fint att du är orolig.
Ja,
alltså, i den här matchen, jag hoppas på Oliveira. Jag tycker han är så här good guy, liksom sätter på sig de här glasögonen, är en lärare och bara så här super good guy. Och jag tycker att det är hans tid nu att få liksom skina, och att han sitter på såna här helt, vad är det, 19 submissions liksom. Ja. Helt sjukt. Och jag hoppas att det här blir ett litet submissionkrig. Det vore roligare än att det bara blir stående, för att liksom det, Tony är jättebra, Oliveira kanske är bättre, så det ska bli kul att se hur de slår ut varandra där. Men av vad jag vet också, Oliveira, får han inte in sina guardspel från bottens och Tony sitter och köttar ner armbågar i huvudet på han, då har han förlorat på det sättet innan. Så det är lite det, alltså matchbilden är väldigt oviss här. Jag skulle inte våga betta pengar, men jag hoppas Oliveira.
Det är roligt, för jag har haft väldigt blandade känslor till Tony Ferguson. Dels hur han var i Ultimate Fighter i säsongen, var han var ju en skit liksom. Otroligt dryg. Men det var kul, för jag fick möjligheten att intervjua honom när jag var i Anaheim för DC och Jones 2. Och då fixade de fram intervjun. Det var bara såhär, vi var vid invägningen. Han kommer fram, vi börjar surra, och så du vet, direkt fick vi ett flow och började prata som fan. Vi kom in på Swedish House Mafia som han älskar. Han bara, oh, Swedish House Mafia, så började han stå och göra så här beat. Han bara, brukar använda den här boxas, och så kom vi in på Wim Hof, att jag också håller på med det, han håller på med det. Och sen säger han till mig, han bara, fan, först när jag fick från honom här ett minut tänkte jag, absolut, jag går dit, jag snackar 2 minuter. Han bara, fan, jag gillar verkligen det här. Och jag tror att vi surrade i typ 20 minuter.
Det är därför du är orolig för Tony.
Ja, så nu är man så här, nej, Tony Ferguson. Nej, men det var kul. Jag har varit så här, jag varit lite överrumplad. Sen tycker jag många gånger, alltså ibland så är han, kommer ju den här riktiga skitkaraktären fram. När han bara står och är fett dryg. Står och kritiserade alla. Han har verkligen två sidor. Han är så här, jag tror att gillar han dig, då så kommer han visa det. Om han inte gör det, då kommer han bara bete sig som ett riktigt jävla douche. Alltså. Men han är, det är en speciell snubbe. Han är otroligt underhållande att se när han är där inne. Det går inte att ta ifrån honom. Han är riktigt, riktigt rolig. En match till som jag verkligen vill lyfta, det är matchen som kommer innan. Och det här kan ju bli fyrverkerier så du står härliga till. Rafael Fiziev, som senast mötte Mark Jacquese i ett av de sjukaste krigen jag har sett på länge, möter nu Renato Moicano Carneiro. Vad säger du om den här matchen?
Alltså, jag var så impad av Rafael sist. Alltså bara han så här, vet, han stod och så här, slå mig, sparka mig då. Och då möter han en så här superexplosiv sparker som Mark, som liksom, det räcker med en och så somnar du. Och liksom han bara drev framåt. Och det var alltså, han bröt ju ner Mark där i den matchen. Av bara tuffhet och hårdhet. Och jag ser faktiskt, alltså, Moicano är väl kanske, jag skulle inte ens säga tekniskt bättre här. Jag tror faktiskt Rafael kommer köra över honom också. Jag ser inte att Moicano kan indirekt hota med något. Och Moicanos, säger vi, styrka är striking. Sist såg vi att Rafael är komplett, men en extremt toppig striking. Ja. Liksom, så här holländsk stil framåt och bara skicka low kicks, tunga som fan, och kan ta en smäll och direkt ha svar tillbaka. Så jag tror att Moicano kommer faktiskt bli rätt så överkörd i den här matchen. Och många sover ju på Rafael här. Folk har ju inte koll på honom.
Nej.
Men kolla.
Ja, det, verkligen. Check it out. Och till er, titta på matchen om ni inte har sett den med Fiziev och Diakese. För det är helt galen match. Alltså det var när jag satt och kommenterade där. Det var bara helt, det var sjukt.
Underhållning, verkligen. Och han har ju, han har en förlust bara.
Ja, jag tror att det är så.
Ja, han har inte mycket matcher. 8-1 har han i rekord, Rafael. Han förlorade på en spinning backkick sin UFC-debut. Och sen dess har han ju bara så här, alltså, det är nästan som att det är en ny person man har släppt in där. Och nej, den här matchen kommer nog vara underhållande så länge, säger vi, så länge Moicano håller ut. Men jag skulle sätta mina pengar på Rafael här faktiskt. Att han till och med avslutar den här i kanske tidigt tredje ronden. Jag tror att Moicano står ut 2 ronder i alla fall. Sen blir det pressure. Too hard.
Vi tar de två sista matcherna, bara en snabb summering på dem. Jacare Sosa mötte Kevin Holland. Kevin Holland testade ju positivt för covid, men det måste ha varit asymptomatiskt och då blev han direkt satt bara veckan efter att få möta Sosa. Vad tror vi om den här matchen?
Jag vet inte. Alltså Sosa är Sosa. Får han ner det så har han övertag. Blir det stående så blir det jobbigt, för då vet man i princip vad han kommer göra. Jag vill inte, alltså...
Vi singlar slant om den.
Alltså Holland är väl den snabbare, fräschare fighten, kan vi säga. Det är ju det. Ja. Sosa är en gammal maskin som, alltså han kan ju alltid vinna, men jag vet, intresset är inte så högt längre. Han är ju en profilfighter.
Ja, så är det verkligen.
Det kommer han alltid vara. Men jag ser att han har haft sina bästa dagar.
Junior Dos Santos Sirgan, det här var ju den matchen på kortet som jag kände, oh wow, nu äntligen. Det här kan vara verkligen kvällens fight of the night. Vad kul det ska bli med Dos Santos igen. Nej, skämt åsido. Om Dos Santos torskar den här, då tror jag att han ryker. UFC kommer klippa 60 pers nu.
Ja.
Dos Santos... UFC har egentligen redan lyft att de tycker att han borde gå i pension. Han har torskat på 8 förluster, så han torskat 6 stycken via TKO. Alltså jag mår inte bra när man läser det här heller. Nu tar jag hans 3 senaste matcher. Han blev släckt av Francis Ngannou i första minuten.
Men det förstår man.
Ja. Curtis Blades släcker honom i ronde 2. Det är matchen efter. Och han har gått alltså 2 matcher i år redan. Mm. Vilket, det här är ju bara galet. Han möter Royson Struck i augusti. Han blir släckt i andra ronden också. Han kliver in i 3 stycken knockoutförluster på rad.
Och möter en relativt okänd fighter nu.
Ja.
Men
Sirgan alltså, från Frankrike. Jag drar bara stats på honom snabbt. Han är obesegrad så här långt. Han har vunnit 6 matcher. 2 via TKO och 3 via sub. Där har vi det.
Alltså, vet du vad jag känner? Det är att Junior har... Han gillar fightas tills det blir jobbigt i fighten nu för tiden. Och då så ser man att han inte vill längre. Och typ första hårda smällen som sitter, då bara, det här var jobbigt, det här vill jag inte. Och jag tror tyvärr att det kommer ske samma grej kanske här också. Att han kommer gå in och tycka det är kul och svinga några smällar. Får han träff så absolut, då har han möjlighet att vinna. Men blir han träffad själv och att den smällen är rätt hård, så tror jag han kommer någonstans hitta en väg ut.
Ja.
Att han kurar ihop sig egentligen, som han gjort de senaste matcherna. Mm. Till liksom, oj, den här satt, nu vill jag inte längre. Och det är skillnad när man såg när han var så här ung och hungrig, när han blev champ liksom. Och det har kommit att de filmade han i Brasilien, han tränade boxning i favelan och liksom, han var en helt annan man. Men det känns som att Cain Velasquez tog en stor del av hans själ och efter de matcherna, och att han aldrig har varit sig lik efter det.
Nej, så är det ju verkligen. Och det är väl lite det jag lyfter med Tony Ferguson också. Hur kommer man att hantera det? Men nu är ju... jag vet inte. Släng in handskarna bara, känner jag. Det handlar om ens egen hälsa nu. Det är när man börjar dra på sig den här mängden knockouter. Och nu är det knockout på rad. Och det syns tydligt att det är inte som att folk skickar jättemånga slag och han blir prickad och till slut går han ner. Det många gånger var okej, det kan man säga om tungvikt allmänt, men han kunde ta x antal smällar förut. Nu räcker det med en halv träff från en fighter och han är klar. Och så det blir nästan lite, alltså det blir tragiskt att lyssna på honom i postfight-intervjun efter senaste fighten. Vi har tränat jättebra, jag förstår inte riktigt vad som gick fel. Ja, men du blir prickad och du har ingen haka. Du kommer inte kunna träna. Nej. Det är bara nu.
Alltså, jag skulle gärna vilja, med tanke på att han har varit champ, jag skulle gärna vilja se han inom, för han är ju så här som en nallebjörn liksom. Så man skulle vilja se han ändå UFC, kanske du vet, ha någon show eller någonting, för att den är ju en väldigt så här skön snubbe typ. Och så här, ser vi, en nallebjörnskille, så alltid glad och liksom skämtar, men väldigt punchad, tyvärr. Men jag tycker att så här, han har gjort sitt, han har varit champ, han har ett bälte hemma, han kan alltid liksom visa barnbarnen, alltså en gång i tiden, kolla. Men jag tycker inte heller han ska fightas längre. Det är så här, och kolla vilka, det är typ Arlovski och några till från hans era som fortfarande slåss liksom. Resten är retired eller skadade eller har valt att göra någonting annat nu för tiden.
Ja, och sen finns ju de som visst, de förlorar via knock, och Alistair Overeem förlorar. Men ja, sen ja. Är det någonting med Alistair Overeem att helt plötsligt så blir han bara otroligt ja. Bra. Och lyckas ändå fortsätta på, av den, ur den aspekten. Men det är som du säger, han är en skön kille och det gör ju också att man tycker att nej men fan snälla, kliva åt sidan. Och blir han släkt mot Ciryl Gane, då känner jag bara... Alltså,
nej men då är det... Det är
nu, nu, och jag har svårt att se att UFC kommer att motivera och ha kvar honom. Och det är en fin övergång till nästa lilla diskussion. Det här var någonting ja, som vi absolut hade tänkt ta upp.
Julstädning.
Men jag tyckte att Patrik Persson lyfte frågan väldigt bra här. Ja. Han skrev: tjena, har en liten fråga eller ett ämne. Vad man ska säga vore det intressant att höra i nästa avsnitt av MMA-podden. Det är 60 fighters som ska förlora kontrakt enligt Dana. Det han lyfter här då, Patrik, det är just Dana. Våra svenska fighters. Och han skriver då: Daniel Tamer har en vinst, 4 förluster i UFC. Alexander Gustafsson, 3 förluster på senaste 5. Likaså Illir, 2-3 i sina senaste 5. Ja, alltså vi kan väl börja uppifrån då med Daniel Tamer. Det är jättemycket frågor om Daniel Tamer, och just för att han har bara en vinst i UFC på sina 5 stycken matcher.
Ja, nej, länge sedan var det en match. Det var...
Oj, det var länge sedan. Ja. Det var nog i... Jag vill, nej, det var Chase Hopper, va? Det var hans sista. Och det måste ha varit början på året, alternativt slutet på förra. Det har hänt så mycket det här året, vilket jag tror att alla förstår. Inte bara MMA-mässigt, utan allmänt. Så det är lite svårt att ha koll. Och David har inte fightat sedan han mötte Charles Dubronx. Och det tror jag snart är 2 år sedan. Mm. Han har inte fightat alls i år, utan jag får att han fightades tidigare 2019.
Men är det spikat att det är 60...
Det är det de har sagt. Ja. 60 pers kommer ryka, och de har ju redan skickat och Joel Romero, vilket vi ska prata om. Men alltså, jag vet inte. Ja, det är många till och med som jag har som har trott att Daniel redan är klippt, men då borde vi ha vetat om det, så han är ju kvar.
De går ju ut med det officiellt liksom, ja. Vilka som har avslutat.
Så alltså, om jag ska säga, så tror jag väl att av de här 3 så skulle jag nog säga att Daniel Tamer är den som löper störst risk att bli av med sitt kontrakt. Alex tror jag inte riktigt gör det.
Nej, alltså,
dels för vem han är. Han har en bra position. Han är ett otroligt stort namn i hela Norden.
Det är fortfarande en exakt idé. Jag tror de kollar, det här namnet kan vi få lite sales. Ja. Som här i Sverige, vi köper in galer. Det blir en annan grej liksom. Just att han också är ett stort namn. Men det skulle inte heller förvåna mig liksom. De skickar ju ändå folk. Alltså de städar ut där. Jag tror att med allt som liksom, hur de tänker 2021, så vill de ju veta så, vilka kan vara aktiva, vilka kan fightas, vilka har varit borta en längre tid. Okej, och då kan de ju göra såna här varianter att de säger, vet du vad, vi klipper det här, gå 2 matcher eller en match utanför, så blir du resignad, men vi tänker inte ha kvar det på vårt kontrakt för att vi måste prioritera issue-ish istället. Så jag tror det kan bli många sådana varianter heller. Inte att du är körd, utan att din inaktivitet kan vara en anledning att de klipper och säger och, alltså, kommer med beslutet att du får gå en match kanske på en mindre organisation utanför. Vid vinst så tar vi in det igen, för du är aktiv igen. Så jag tror det är mycket sånt. De vill väl ändå ha fighters som är aktiva så att de kan matcha, speciellt nu när de är galer så ofta. De vill ha en rullians på fighters hela tiden. Och jag tror att har du varit borta mer än ett och ett halvt år, så är man nog i... Alltså att anledningen inte har varit UFC, utan det har varit fighterns anledning att inte kunna fightas. Så jag tror jag de kommer... Eller att folk har tackat nej till matcher och så. Så det är fortfarande så, säger man. Det är toppligan.
Ja, det är det verkligen. Vad tror du? Jag tror ju att både Alex och Illir blir kvar. Det är väl min tanke.
Det vore kul om de är kvar. Alltså jag tror att de har varit där så länge, men det är också så här inaktivitet. Det är ju det så här... Ja.
Får lyfta en till detalj bara till där. Får inte glömma heller också att tungvikter är glesviktklass.
Precis. Och det är ändå profiler. Det är ändå liksom, folk vet vem Illir är, folk vet vem Alex är. Alltså folk tittar på de matcherna när de fightar, så det gynnar ju gott för dem.
Ja. Att
de
jag tror att det blir tuffare för lite inaktiva fighters. Ja, men nu tror inte jag att David ryker, men jag bara säger lättvikt. Där är din packad division. Där är det mycket större risk att de kommer göra rensning. Andra viktklass, där är mycket folk. Men tungvikt lider ju istället av motsatsen. Det är för lite fighters. De behöver få in mer. Men nu är det kanske inte jättestora människor som heller väljer fighting på samma sätt.
Nej.
Så jag tror att det finns ett starkare argument för att få vara kvar om man då tillhör tungvikten kontra om man inaktivare förlorar mycket i de andra viktklasserna.
Precis, och där det finns en sån stor pool. Liksom. De får in nytt hela tiden också. Det är bara att se senaste året hur många nya fighters och namn och folk som har skapat sig namn. Liksom. Ja. Och de kan ju inte ha alla kvar. Nej. Utan... Det, alltså det är det som är grejen, du måste ju tävla. Mm. Tyvärr liksom, det är, alltså, det är det du är signad för. Ja. För att jobba, för att gå matcher. Och gör du inte det, så som med alla andra jobb, så vet du vad, du inte kommit till jobbet på 1,5 år. Ja, du får söka ett annat jobb under tiden. Och ja, när du visat din kompetens igen, så tar vi in dig. Och jag tror att de nog kommer ändå, jag tror vi kommer bli rätt chockade här, vissa namn liksom. Jag tror många andra organisationer är tacksamma.
Så är det.
Typ så här, jag såg förresten att Rumble har ju signat med Bellator nu också. Så han kommer inte komma till UFC, utan han har gått in i lätta tungvikten där. Verdum har väl också gått till Bellator, tror jag, va?
Jag vet att han lämnar UFC. Var det Bellator han gick till?
Osäker, men det är, liksom, det är flera namn och profiler som lämnar organisationen. Och jag tror att det är UFCs sätt att bygga nya profiler. Att säga, okej, ni har haft eran shine i 10 år, ni har byggt er namn, ni kan tjäna stålar bara på ert namn. Nu är det dags att bygga nästa eras stjärnor. Och då har vi ju en hel, liksom, så är vi en hel pool med alla möjliga fighters som är dags för att bli liksom 20-talets stjärnor. Och jag tror att som alla företag, man gör en liten städning, rensar ut det gamla in med nytt, och här har vi en investering som kan hålla i 10 år än att ha kvar en investering som håller några år, 2 år till kanske. Utan nej, då är det bättre att vi avslutar och lägger de resurserna på de här som vi har kvar lite längre. Men vi får se, jag tror det kommer bli överraskningar. Romero var ju en överraskning också liksom, för jag tänker det är ändå en profil, UFC-profil, har mycket folk som gillar han liksom, han drar mycket folk, och att de ändå skickar han.
Men jag läste lite om det där. Det finns en sak folk misstänker där.
Att tackat nej eller till?
Nej, han är dyr.
Ja.
Jag hörde något om att han tjänar $800,000 per match. Ja. Nu, jag vet inte om det stämmer, det här är något jag har läst. Men jag blir inte förvånad om det stämmer. Men ta mina ord med en nypa salt och kolla gärna upp det själva. Hur som haver, det kan jag förstå. Han är 43 bast, han kostar nästan 1 miljon per match. Drar han verkligen in de pengarna? De kan ta bort honom, han kommer inte att påverka. Han kanske kommer gå några matcher till för han är i en ålder. Bellator vill inte ha honom. Bare Knuckle FC var redo att signa honom. Jag tror att Bellator, och det här är inte jag ensam om att tro, men att Bellator just nu tackar nej för han är för dyr. Och att han kommer själv behöva gå ner i pris. Jag tror att det hänger för Romero att känna, okej, okay, är jag redo att fightas för mindre pengar? Eller ska jag bara ta min pension nu? Jag är ändå 43 bast och snart 44. Det kanske är tid att...
Jag kollar här, UFC har totalt 724 stycken aktiva fighters signade. Så 60 stycken av dem, egentligen är det inte så många.
Nej.
Och då om vi fördelar på alla, men det kommer ju bli några stycken. Och jag kan tänka mig, nu har ju många också fått chansen, folk som har förlorat kanske 4 matcher i rad bara för att de kan åka ner och tävla och fylla upp ett kort liksom, så har de fått chansen. Men jag tror att inför 2021 så planerar de annorlunda att så här, ja, du, som vi sa förra avsnittet, att så här, men folk har ju haft paydays varannan månad, sådana som egentligen skulle rykt efter 2 förluster och lyckats gå 4 matcher och bara, men fan, du fick lite stålar, var glad, och du kommer alltid, säger vi, labelas som en UFC-veteran. Nej. Oavsett vart du går, och då finns det ett intresse av medelstora organisationer att ta in dig. Men vi får se, det är intressant, både bra och dåligt. Alltså jag tror dåligt är ju mest att namn som man har blivit lite så kär i kanske försvinner. Men samtidigt så kommer de att signa mycket nytt folk också.
Det tror jag med. Jag har sagt det förr, jag säger det igen. Det är inte jättesvårt att komma in i UFC idag. Men om några år, gott folk, det kommer inte alls att vara så här enkelt. För att det kommer komma in folk som är bättre.
Precis.
Folk har lärt sig mer av gamet. Så när man har fått sin plats idag, ta vara på den. För den här platsen ska man definitivt inte ta för givet. Och jag tror att om 10 år det kommer vara otroligt mycket svårare att komma in. För att det är en sån galen talangpool som står och knackar på dörren och vill in i UFC och yes. leverera till 100%. Och inte bara gå en match per år utan fler. När Khamzat väl började med det här, I'm ready next week. Nu säger alla det. Jag är redo nästa, vi är redo om 2. Låt mig bara bli hel igen och så kliver vi in och kör.
Men de fattar ju konkurrensen. Det är ju det. Förut var det så, okej, men om ett halvår kör jag. Nu är det så här, nej, du måste hålla dig relevant och aktiv.
Ja.
Men för att lägga lite plåster på såren så får du inte glömma att det finns ju massa organisationer utanför UFC som du också kan tjäna stålar på att få, det säger vi, bygga ditt namn och liksom må bra i. Alltså, det är ju inte bara slutet för att du... Säger vi, slutet på karriären för att du inte får vara i UFC, utan jag vet att många som går till PFL, många går till Bellator, ONE FC och kanske till och med görs passar de bättre i andra organisationer liksom.
Ja. Ska vi hoppa på lite lyssnarfrågor? Jag ser här nu att det är jättemycket som vi redan har tagit upp, så jag börjar direkt med att säga tack för era frågor. Om ni redan har hört er fråga, få svar, bli inte förvånade om vi inte tar upp det. Men däremot Pub 90, du har fått svar på din fråga, men du skriver även så här: hej grabbar, kul med att ni lyssnar, frågorna är tillbaka. Tack så mycket Pub 90. Och det var faktiskt den första frågan vi hade, så det är bra.
Pub 90, när ska du skicka matlådor till mig och Paul här? Nej, kock vet jag.
Pub 90 är en stor stöttare på Patreon. Pub 90, vi dedikerar den här podden till dig. Tack så jättemycket för att du backar upp oss med de här miljonerna som du tjänar när du lagar mat. Vi rullar vidare. Ska vi se. Filip Glimberg skriver: när och vilken blir nästa fight för Guran? Blir det Khamzat kort 2021? Förmodligen, det är spekulativt, men ja, vi är bara 2 galer kvar på året och de har ju åkt hem från Vegas också, så jag tror det. Här kommer Stefan Romare som skriver: Anthony Johnson till Bellator, besegrar han champen?
Alltså han besegrar Vadim. Det tror jag, alltså det beror på vilken Rumble. Rumble har inte gått match här på ett par år och, alltså Rumble kommer alltid ha knockoutkraften, och vi vet ju alla att när den inte kommer till bruk så brukar han ju i princip ge upp lite. Och jag tror att de här ryssarna kommer vara lite för jobbiga för han faktiskt, och att han kommer förlita sig för mycket på explosion, spark eller rak höger liksom, sina power tools. Men funkar inte det, så tror jag den nya eran av fighters kommer vara lite för mycket för han. Speciellt också om han blir nedtagen och hamnar underst, så kommer han nog ge upp the neck, som han har haft en tendens att göra.
Ja, det har han verkligen haft.
Men rätt matchning så kan det bli väldigt underhållande. Så jag tycker de ska sätta han mot strikers, där det kan bli lite show. Men jag tror att han kommer nog få möta typ Melvin Manhoff, någon sån, i första matchen, där de vet att okej, den här killen, det kommer bli trading, och då har Rumble alltid övertaget.
Där har vi det.
Yes.
Här är en fråga.
Det är skitkul att de äddar in massa namn här. Och de ska ju ha en GP nästa år i planen i light heavyweight. Och vi hoppas ju kanske få se en svensk där också. Så är Sverige representerat i den här mixen?
Ja, men det hade varit kul. Ja. Det hade varit riktigt, riktigt roligt. Mandel Masai har en fråga som den kommer gå direkt till dig. Okay. Berätta varför det är bra med underhooks.
Med underhooks?
Ja, varför är det bra?
Du kontrollerar överkroppen. Men det är ju, alltså overhook är också bra. Det är inte bara att underhook är bra. Det beror på vilken situation du är på liksom. För att du har du underhook, så har du kontroll över livtag. Alltså du har ju, ser vi, kroppen och armarna över dig. Men det är ingen så här guldgrej att säga, jag tar underhook så ser jag, det är allt jag behöver. Utan du kan ju fortfarande liksom, alltså mot buren och ha underhook, absolut. Men samtidigt så är det så här, det är en konstig fråga. Det är egentligen bara en, säger vi, alltså en position, men den måste också hela tiden vara flytande. Du kan ju inte bara få underhooks och tro att det är klart, utan personen kommer jobba in sina armar och sen samlar ni 50-50, och så kanske du måste jobba overhook. Så det är en flytande spel, men underhooksen är bra i den aspekten att du får en kontroll över personens överkropp. Alltså under den andra personens armar så har du fått in dina armar.
Ja, där har du svarat med Anna Bassain. Nu är det bara att öva på båda. För att du kan inte vara mästare på underhooks och inte på overhooks. Då blir det problem. Ska vi se här. Robert Chichi skriver: Grym podd förresten. Hade varit kul om ni kunde få in Andreas Jenner från All Stars. Du kan lyssna på Öppet sinne, min podd. Där har han varit med. Så om du är nyfiken på honom och hans metoder och allt där till, så hoppa in på Öppet Sinne, scrolla lite, så hittar ni där. Jag gör så här, jag länkar det avsnittet i bion, så det är bara att hoppa in i bion så kan ni ha det där. Simon Svan, my man, han skriver: skateboard, breakdance i OS, vad krävs för att MMA ska få vara med? Alltså, jag är så helt ointresserad av att MMA ska vara i OS.
Jag tycker inte MMA ska hamna i OS. Jag tycker inte det, jag tycker att, nej, det blir loj. Alltså det är så här, MMA är en proffs som ska utspelas professionellt. Ja. Du har redan amatör-VM och det är för att få lite rutin. Och OS kommer bli fel, så folk ska satsa på ett OS var fjärde år och tappa bort möjligheter att fightas, liksom, säger vi, professionellt. För det kommer ju vara som alla andra idrotter då, att så här, är du i OS så är det en amatöridrott i den aspekten att du får inte vara proffs, liksom, som boxningen. Och jag tror att, nej, jag tror inte konceptet passar in riktigt. Så hellre... stora organisationer som får räknas som, eller då, UFC-bältet räknas väl som ett OS-guld, eller?
Vi snabbar på här, för nu börjar de komma in.
Oj, oj, oj.
Vi gör så här, vi får faktiskt avrunda där, för nu är det väldigt mycket lika frågor. Hörrni, gott folk, tack så jättemycket för att ni lyssnade. Nu ska Viaplays fotbollspodcast in här och spela in podd, så nu får vi skynda på så att alla kan få göra sig i ordning. Tack för den här gången. Tack till er som stöttar podden. Yes. Följ oss på Instagram, MMA-podden, @paulevaje, Twitter,
SebSebaReal1.
Där har ni det.
Yes.
Tack så jättemycket. Peace så out. Hörs vi nästa vecka igen. Hej då!